Roligt att se er. Jag är lite nervös alltid när man står här, vad ni tycker om en, men ni håller ju god min än så länge. Om någon ska fråga mig för 11-12 år sedan vad jag månne tror ska bli när jag blir stor, så ska jag troligtvis rabbla upp eventuellt 3 av 5 tjänstegåvor. En skulle inte jag våga nämna vid namn, och en trodde absolut inte att det skulle bli, nämligen evangelist. Om vi skulle fråga min vän Linus Lindman hur jag var innan jag var troende, så han berättade åt mig, eller han berättade när vi satt och pratade med en nyfrälst ung man här om dagen, så berättade han om hur jag var innan jag blev frälst. Jag glömde bort lite hur jag var, man glömmer ju sånt lätt. Och han sa det när han träffade mig, när jag gick på vägen. Hej Linus, ni kan fråga honom om det stämmer. Han sa så här till mig i alla fall, att när han träffade mig, när han mötte mig på vägen, så jag såg inte ens upp, utan gick bara så här. Han sa hej och jag fortsatte gå. Och jag tänkte när jag blev kristen att ungefär vad som helst kan jag bli. Men jag kommer aldrig att bli evangelist. För det vågar jag inte, jag är så rädd för människor och jag är ju svag och liten och kortväxt och min pappa är nästan flintis. Och man har ju inte några förutsättningar egentligen. Men när åren har gått, så av någon konstig anledning tycker jag att jag mer och mer börjar identifiera mig som någon form av evangelist, vad nu än sen det betyder. Och jag skulle vilja fråga oss idag, är det någon här inne som skulle vilja att någon skulle bli kristen? I andra kan vi be för här i slutet av mötet. Men vi vill ju det väldigt gärna, och vi ber om det ännu mer gärna. Vi samlas ju här lite nu som då, och så ber vi till Gud, Herre, fräls den och fräls den och fräls den. Hit och dit, hela tiden. Men idag ska jag vilja lite kasta omkull lite tankar i ditt huvud. Och skulle lite tala om att det räcker inte alltid med att bara be. Utan ibland måste vi också göra saker. Vi måste på något sätt leva ett liv som är evangeliserande, som är budbärare av de goda nyheterna. För när jag läst min bibel, så är det väldigt få saker förutom skapelsen som skedde utan att Gud använde en människa. Till och med frälsningen kom ju genom en människa, genom Maria där som blev havande genom den heliga ande. Att Gud samverkar av någon konstig anledning alltid genom den heliga ande. Han verkar genom den heliga ande, men också behöver han oss människor. Och jag på något sätt lever en liten små bubbla som jag gillar väldigt mycket att bo inuti. Och det är en barnslig bubbla att allting går om jag vill. Ska jag som jag gjorde på ett ungdomsmöte slänga ett glas vatten när de har haft så liten respons under predikan. Men jag vågar inte göra det för det är så många ansedliga människor här bland oss. Vi kan ha ett vattenkrig i dopgraven sen. Men alltså jag lever en liten övertygelse om jag vill, så vill och Gud vill, så går det. Jag lever en sån liten enkel tro. För när jag läser den här boken, jag läste den någon gång. Det står ju här lite Filipperbrev 4:13, Romarbrev 8:31 och etc. Att om Gud vill och jag vill, så går det. Jesus säger, har vi det annonsett ett senapskorn? Någon som samlar på sådana där hem. Har vi ett litet senapskornsfrö av tro, så går vi och säger till typ Mount Everest. Jag tänkte säga Öjberget, men du var en liten kulle. Men vi kan säga till ett berg, släng dig i sjön och dit med det. Jag lever en sån övertygelse att vill du och Gud vill, så går det. 1 + 1 är fortfarande 2 och ibland också 3 om man är riktigt optimistisk. Så idag ska jag vilja utmana och tala till dig om Jesu modell för personlig evangelisation. Jag skulle vilja traska in i 100 meters takt in i Johannes 4 som vi har där fram. Jag gillar ju Jesus, om ni känner till det från förr, så det är så. Och jag tycker om Jesus, hela den här vägen som han går i den här berättelsen i Johannes 4. Och vi tar den första punkten, står det så här att han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar. Alltså de var inte bästa tjommisar, nu måste jag översätta lite till äldre språk. De var inte bästa vänner de här judarna och samariterna, de på något sätt tyckte inte om varandra så jättemycket. Det är ungefär som när borta fansen och sport möts någonstans i en gränd, det börjar flyga gnistor och massa fula ord mot höger och vänster. Och ingen av er går på sport här, märker jag. Men i alla fall, de gillar ju inte varandra. Och här står att Jesus, han måste ta vägen genom Samarien. Vet du vad det betyder, kära vän? Vill du sprida Guds rike, så måste du ibland ta vägen genom Samarien. Du måste ibland göra någonting som inte alltid är så jättebekvämt och skönt. Det är väldigt lyssna. Det är väldigt få soffliggande potatisar som vinner jättemycket själar för Guds rike. Som bara tycker att allting ska vara så enkelt och skönt. Jag har stor respekt för en man här i församlingen, vår vän Olof. Som är ut med sin kropp som bara nästan med Guds nåd finns kvar, kan man nästan väl säga. Förlåt Olof, det menar inte helt. Men han har ju inte den fysiska kapaciteten som många av oss har. Men ständigt och jämt är han ut och ut och ut och ut och sprider evangeliet. Hur lätt är det? Jag vet att det inte är lätt. För ibland måste man göra saker som inte är lätt för att Guds rike ska gå framåt. Och jag tycker ibland att vi har en tendens vid troende att det ska vara så lätt. Och så fort det blir lite jobbigt, så då gör vi inte. Tror ni Jesus tyckte det var väldigt enkelt att gå till korset? Klart inte var det. Men han gjorde det ändå. Vill du se att Guds rike går framåt? Ibland behöver du göra saker som inte är så jättebekväma av det. Du måste gå genom Samarien. Du måste träffa på de här hårdnackade finländarna som inte kan ett ord svenska. Och du måste till och med älska dem. Ibland måste vi göra saker som inte är så bekväma. Det är inte så bekvämt att vara en kristen, för det är den smala vägen, den trånga porten. Men Gud är med oss. Och jag ser på de människor som väljer att leva ett liv som inte är så bekvämt, som inte är så roligt och inte så jätte halleluja så där i världsligt sätt sagt. Så man ser resultatet i dem, att det händer saker, Gud gör saker. Varför det? Jo, för att genom att vi väljer att leva ett liv som inte är så jättebekvämt, så tillåter vi också Gud, den helige Guden, göra saker genom oss. Och jag lovar dig, säger du till Gud, kosta vad det kostar vill, men jag vill följa dig Jesus. Säger du till Gud, kosta vad det kostar vill, jag vill bli en människofiskare. Det är en bristvara Guds rike, så han tar dig direkt och slänger ut dig i fältet. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han på något sätt får tag på lite mer folk och sparkar igång dem. Så finns du här igen och du bara känner att jo, men jag vill göra någonting. Jo, men det är fritt fram att börja göra någonting. Vad finns det som hindrar dig? Vad är det som hindrar mig att bli döpt, sa den här etiopiska hovgudsmannen. Han såg någon vattenflykt där bredvid. Det var någonting som hindrar han. Dit får de blubb, blubb upp tillbaka. Frälst och glad får han hem igen. Enda som hindrar dig, det är din vilja. Din bekvämlighet. Ditt egoistiska tänkansätt, om jag får lite hård med dig idag. Men det får jag, för jag flyger bort 2 veckor, så ni hinner glöm bort hur sur ni är för mig sen. Men jag tycker om det här när Jesus, han väljer att gå genom Samarien, och till och med väljer han att stanna i en by. Det var inget judiskt 5-stjärnigt hotell som väntade honom där, utan det var en brunn. Så det var första nyckeln. Lev inte ett liv som är så jättebekvämt. Och punkt 2. Så står det så här, det kom en samaritisk kvinna, allting är fel med det. Jesus som var en rabbi, enligt judarna i alla fall, möter en samaritisk kvinna, och samarierna visste ju från tidigare, de tyckte inte om varandra, och dessutom var det en kvinna, och dessutom var det inte vilken kvinna som helst. Och då vi kommer till lite senare så visar det sig att det är en prostituerad kvinna, troligen. Men när kvinnan kommer fram, och säger Jesus, ge mig lite vatten. Intressant. Jag tycker om det sättet som, för när kvinnan kom i bär med värsta krukan där och ska på något sätt transportera några stora mängder vatten hem igen. Och Jesus kopplar ihop med en vardaglig grej med denna kvinna. Oftast när vi kristna kommer på, nu ska vi bli evangelister, vi går ut och printar ut 542 väldigt fula 80-tals traktat och ska vi dela ut i parken så här. Sen måste vi nästa dag ta talko och plocka upp alla lappar tillbaka. Jag tror att vill vi vinna människor för Guds rike, förutom att vi inte alltid ska vara så jättebekväma, så måste vi också börja leva med människorna på ett väldigt naturligt sätt. Inte sådana koko och tala tunga framför deras ansikte 2 timmar så ser vad som händer. Står vi så i Korintherbrev 14, då tycker de att du är galen och iväg med dig igen. Lev med dem på ett naturligt sätt. Det är inte så svårt. Bygg en relation med människorna. Koppla ihop något intresse eller hobby som de har. Eller tala om någonting som du tycker är så dödtråkigt. Som klädshopping eller något annat stort. Men du gör det för Kristi skull. Och det är ett stort offer i alla fall i min värld. Tala där om de nya jeans i 2 timmar om man funderar om det ska vara bra om Jesus kom snart. Men vi kopplar ihop. Vi hittar en punkt någonstans. Den där kvinnan kommer bära den där krukan. Och det är ju naturligt, vad ska annars Jesus ha sagt för att få kontakt med människan? Han har sagt, ska du följa med på bingo? Det är inte så här, vad pratar du om? Men Jesus ser, de är vid en brunn. Kvinnan kommer med en stor kruka och 1 + 1 är nu 2. Så krukan ska fyllas med vatten. Och Jesus säger, ge mig lite vatten. Ibland tycker jag vi försöker pressa fram den evangelisationen så det blir lite mer onaturligt än vad det ska vara. Men Jesus han hittar en punkt och smäller till. Och tror vi också vi ska göra på det sättet att vi hittar den vardagliga saker och vi bygger relationer med människan. Eller hur? Snart vaknar ni nu också. Och vi går vidare till punkt 3. Och kvinnan blev lite förvånad. Klart hon blev det, för det var ju både en jude och en rabbi som frågade henne. Så hon funderade, vem är du att fråga mig om vatten? Det som, jag ska inte vara några politiska skämt här, men jag skulle vilja säga som sannfinnarna kommer till att fråga om du ska bli partiordförande. Eller något annat som inte alls stämmer in ekvationsmässigt sett. Oj, där kom vi in på videon. Kanske måste klippa bort det. Men Jesus säger så här, svaret på det här uttalandet till kvinnan på det sättet. Om du sänder till Guds gåva och vem som säger det till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Och det tycker jag är väldigt smart av Jesus. För nu tar han den här vardagliga kopplingen som han just hade hittat och så smäller han till ett andligt behov. Och hur man nu får det till någon jeans, det är jag inte riktigt övertygad om idag. Men det finns säkert några fina sätt där. Man tar det vardagliga behovet och så smäller han till att det finns ett levande vatten. Det finns en hemlighet som du kan få tag på om du bara på något sätt skulle förstå vad det handlar om. Om du skulle veta. Om du skulle känna till Guds gåva. Och det är klart att det skapar lite intresse. För kvinnan på något sätt tycker inte riktigt om att gå efter vatten. Det är inte riktigt hennes uppgift ens. Men där ska hon kämpa och det är varmt och det är hett. Ni som har varit i Israel vet ju hur varmt det är. Och ska hon konka på med den stora krukan då, fram och tillbaka några varv. Klart hon blir väldigt intresserad av att, vad är det för vatten? Man dricker det en gång till, jag behöver inte dricka någon mer. En sån där livsårskort i alla ex-lags fotbollsmatcher. Man får det en gång och så räcker det hela livet. Och kvinnan på något sätt, ja, men vad är det frågan om? Är det någonting som gäller mig det här också? Och där ska vi vara väldigt, tycker jag, frimodiga. Och vi går vidare till punkt 4 så berättar jag vidare om vad jag vill få fram här. För Jesus säger så här, att var och en som dricker av det vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jag vet inte, nu går vi in på riktigt så grundläggande teologi här. Men människa består av ande, kropp och själ. Predikaren säger att evigheten, den är på något sätt som default, finns hos varenda människa en evighet. Jag ser en massa stora frågetecken ovanför era huvuden, men det är så. Det betyder att det finns en ande i varenda människa. Och jag vill mena och jag vill påstå att varenda människa har på ett sätt ett intresse av att få sin ande fylld med någonting som fungerar. Så därför tror jag att det är smart när man får upp det intresset. Jag har haft många sådana här diskussioner med mina icke-kristna kompisar. Och jag hoppas också du har några sådana. När man börjar få frågor om saker. Var kan jag få tag på det vattnet? Frågar kvinnan. Ge mig det. Hit med dig. Snabbt. Och jag vet det, när mina icke-kristna kompisar börjar fråga mig andliga frågor. Det är som att deras ande börjar ropa att det finns något attraktivt som du har som jag behöver. Och där tycker vi ska vara väldigt frimodiga med att ge anden vad anden vill ha. Jag tror att Gud är så smart att han har skapat varenda människa att bli, ha ett beroendeskap till Gud. Jag tror att Gud har skapat varenda människa på det sättet att hon blir inte tillfredsställd förrän hon får möta Jesus. Tror vi på det sättet? Och det är bra det. Och jag tror att när en människa kommer lite underfund med att oj, det kanske finns en andlig verklighet, så är det någonting inom människan som säger ge mig det. Jag behöver det som du har. Jag tycker även de bästa orden som man själv får höra som troende, denna människa kommer att säga att jag skulle vilja ha det som du har. Man märker att det finns någonting på dig som jag behöver. Och Gud har ju skapat oss på det sättet. Och därför tycker jag att vi ska vara väldigt frimodiga med att leva vårt liv som troende. Vi kopplar, som jag sa, vi börjar koppla en relation med dem. Men sen ska vi också vara frimodiga. För jag tycker ibland finns det två stora olika läger som vi kristna befinner oss i. Först har vi det överdrivet andliga evangelisationslägret. Där vi bara sprutar ut andlighet åt höger och vänster. Utan att ha byggt någon större relation till att börja med. Sen andra läget att vi bara bygger relation, men aldrig kommer någon Jesus. Och det är minst lika fel, om inte ännu värre fel. Det måste vi kan ta en folkomröstning i slutet av predikan. Men det gör vi kanske nästa vecka, då inte jag är här. Men hur som helst, vi ska vara frimodiga med att bygga relationer till människor. Vi brukar säga så, att älskar vi Gud, så älskar vi människor. Det blir på något sätt till det, när vi har att göra med Gud. Det är svårt att inte älska människor om vi älskar Gud. Jag talade med en god vän här om veckan. Han var lite förvånad när jag sa till honom att det finns inga människor som jag hatar på den här jorden. Och jag funderade lite, det finns inte ens någon människa som jag tycker illa om. Har det alltid varit så? Nej. Jag hatar både mig själv och många andra människor som har gjort mig illa genom åren. Men när vi får möta med levande Gud så händer det någonting i oss. Vi börjar mitt i allt älska varandra. Och det är ett verk som Gud gör i oss. För älskar vi Gud kommer vi att älska människorna. Varför det? Jo, för att Gud älskar människorna. Och när vi älskar Gud så blir vi på ett sätt lik Gud. Hans personlighet på något sätt smittar av sig på oss. Ni vet ju det när vi börjar umgås med människor. Så man blir ju lite lik sådana. Det är därför jag har varit snygg nu snart i 20 år. När jag blev tillsammans med Julia här snart 20 år sedan. Förr var man en pojkspoling utan vett och etikett. Allt gick snett. Men nu är det nya tider. Om man har på något sätt varit med frun och hon smittar sig med alla positiva egenskaper som man fått till sig efter tiden. Men på samma sätt är det när du umgås med Gud, med Jesus, och låter han ta del i dig. Ska man också, du börjar bete dig som Jesus. Och till sist kan du säga som Paulus att nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Och vad betyder det? Jo, du kommer att älska människorna. Du kommer att så fullt upp med att älska människorna att du vet varken ut eller in. Och det tycker jag är skönt. Man får energi att älska. Det tar energi att hata. Därför om du på något sätt har problem med lite ilska och bitterhet, så gör det av med det lasset vid korset och be Gud, Herre, lär mig att älska. Och kom ihåg, det ger dig istället för att ta. Men nu hoppar vi till punkt 5 och nu börjar det bli lite mer intressant här. Då säger Jesus mitt i allt så här. Och det kommer från, vad i all sin dam, varför säger han just det här nu? Då säger han, gå och hämta din man och kom hit, utropstecken. Och här är en sak som jag tycker att vi kristna många gånger missar. Och det är att det är inte vi som för människor till tro. Det är inte vi som ska göra det här verket. Utan det är ett verk av den helige ande. Det är Gud som gör det. Vi är redskapen. Jesus säger, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och en sak som jag tycker vi många gånger glömmer bort när vi pratar om all evangelisation hit och dit. Det är att det är Gud som gör det genom oss och vi är hans redskap. Ni känner väl till både andens frukter och de andliga nådegåvorna i 1 Korintherbrevet 12 om gåvorna och Galaterbrevet 5 om andens frukter. Och det är Gud som gör allt. Och jag skulle vilja påstå en sån här radikal liten hemlighet till dig. Använd dina nådegåvor när du evangeliserar. Varför har Gud gett dig dina nådegåvor? För du ska ha en privat bönegrupp med dig själv och din fasta i 24 år. Eventuellt är det en bra, fin grej det också. Men jag tror att Gud har gett dig gåvorna. Till vad då? Vad säger Efesierbrevet? Utrusta de heliga och bygga upp församlingen. Vi har fått gåvor. För vad då? Jo, för att Guds rike ska spridas. Gud har gett dig övernaturliga gåvor. Och ibland, jag brukar på något sätt be till Gud när jag träffar människor som ännu inte är troende. Så brukar jag be Gud, nu måste ju du göra någonting. För jag kan ju ingenting. Jag är nu lite så små nervös och människorädd i smyg. Men ibland när man sitter där så mittal får man värsta uppenbarelsen om det och det. Och har ingen aning om, vad är det frågan om? Jag tror ibland, ni har ju svårt att tro det, ni. Men jag tror att Gud har gett mig till exempel vishetens nådegåva. Och jag är dum av mig om jag inte använder den i det syftet att evangelisera. Har du fått gåvan att bota sjuka? Använd den då för Guds rikes skull. Kunskapens ord eller profetian. Lev i dina nådegåvor. Har du ingen aning om vad dina nådegåvor är? Ja, men Jesus, hjälp oss. Om vi har en församling som lever i okunskap om nådegåvorna kanske vi måste upp det här småningom. Men om du har en viss aning, är någon som vet vad deras nådegåvor är? Ni har en liten känsla av vad ni skulle ha för nådegåva. Jesus, vi ska be för er allihopa efter mötet tror jag. Ni är i alla fall ungefär 5 som räckte upp handen här just. Så använd era nådegåvor när ni är ut bland människorna. Varför det? Jo, för det är Gud som använder er då för att nå ut till människorna. Och det som Jesus gör där. Inte, tror jag. Jesus har haft en stor släktforskning över varenda invånare i psykar. Och sen sätter han, ja men det har vi den där kvinnan. Det som jag ska säga till henne nu, gå hem efter din man. Gud, Jesus, de har ju lite med varandra att göra, så kopplar in med en övernaturlig sak. För han visste nyckeln till den här människans frälsning. Det att jag säger den där meningen. Helt, alltså, om man skulle läsa en sån där fackuppsats eller en roman, att det är som att här går linjen i Jesus diskussion. Sen går efter din man, det är på något sätt en helt annan kurs. Varför säger han det? Jo, för när den helige ande talar genom oss, då säger vi saker vi inte kanske förstår. För Gud är lite smartare än oss. Och vi gör saker vi inte kanske förstår. För Gud är fortfarande smartare än oss. Men när Gud gör saker genom oss så händer det alltid någonting i andevärlden. Människor blir förstummade. Och det blir ju kvinnan här också. Att, ja, men jag har ju ingen man, säger hon. Och vi går till nästa bild så ser vi att Jesus svarar att du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Man kan fråga vem är det då? Det du sa det är sant. Och här är en viktig punkt. Kanske min huvudpunkt. Jag tycker om Jesus respons. Du Döm aldrig människan, utan överres henne med tro och kärlek. Gud älskar varenda människa, eller hur? Och då älskar vi också varenda människa. Vad är det bästa sättet för en människa att bli övertygad om Guds kärlek? Jo, det är att vi älskar henne. En fin skola som jag gick i att börja älska människor, kanske på ett djupare sätt än tidigare, där jag fick nåden av min far att jobba ett par år på det där Tolviscenter, där vi jobbar med narkomaner och missbrukare. Man fick på något sätt förstå hur mycket Gud älskar varenda människa. Snart sparkar någon kulden där, tror jag. Men då förstod jag ännu mer att det finns inte en enda människa på hela jorden som inte Gud älskar. Och om Gud älskar varenda människa, så är det också min skyldighet att göra det. Oftast på något sätt när vi har att göra med troende, och vi på något sätt talar med nya människor hit och dit, så har vi väldigt lätt för att döma folk. Vi har väldigt lätt att dra förhastade slutsatser om människan hit och dit. Vi tänker att ja, men den där är ju ganska god. Den där är uppväxt en kristen familj. Den där på något sätt fina föräldrar och fin examen hit och dit. Hon blir en bra kristen. Hon passar in i vår lilla fyrkant som vi har byggt, som vi kallar för samlingen. Men sen träffar vi en människa som kanske har varit narkoman i 15 år. Men den vill vi inte ens bjuda in i församlingen. Hoppas att ni aldrig föraktar en annan människa på grund av deras tragiska livserfarenhet eller omständighet. För då dömer vi folk. Och det är bara Gud som kan döma. Vår uppgift är att älska varenda människa in i Guds rike. Och lever du på ett annat sätt, så Gud hjälper oss. Och hjälp dig. Och hjälp mig också, om det är så i mitt liv. Vi ska aldrig döma människor, utan vi ska bemöta människor med så mycket kärlek. Som kan inte vara annat än att bli förälskade i både oss och i Gud. Första Korinthierbrevet 13 talar ju om det här kärlekens budskap. Och den säger att om vi ger bort allting från de fattiga, eller vi bränner upp oss på bål eller gör stora under och tecken, men saknar kärlek, så är det ingenting värt. Jag tipsar dig, kära vän. Börja med att bli förälskad i Jesus. Gå sen ut till människorna. För jag vill betona det igen, att är du förälskad i Jesus och i Gud, så kommer du att gå ut och vara förälskad i människorna som du träffar på. Och du kommer att sakta men säkert älska dem in i Guds rike. Jag blir så störd ibland, nästan lite irriterad. När man också i församlingen ibland hör massa gnäll. Och det är fel hit, och det är för mycket videon, och det är för mycket musik, och för lite musik, och för lite vatten i dopkraven, för mycket vatten i dopkraven, korsetsnätt. Och sådana andra obetydelsefulla saker. Ändå du ska fokusera på, klart vi vill göra gudstjänsten så bra som möjligt, så behagligt som möjligt, så för dig. Men det viktigaste för dig borde vara att människorna utanför får möta Jesus. Allting är verktyg, men vårt fokus är att varenda människa ska få en chans till ett nytt liv tillsammans med Gud. Och sen hur vi gör det, det är, jag tänkte säga ett ord som jag passar här, speciellt om jag är in på videon. Det är inte stor betydelse hur vi gör det, men om det kan hjälpa att en människas liv blir förvandlat, är det värt det? Min vän, som jag nu nästan kan också nämna vid namn Dick, som blev kristen för ett år sedan. Jag minns att jag träffade honom första gången, hård ateist och arg mot allt och alla, speciellt mig. Och så frågade han mitt allt en gång om lite om Gud. Och jag svarade och pratade en timme lite enkelt om Kristus och vad frälsningen betyder och så vidare. Och så gick jag hemma och frågade Gud att Gud, nu valde du fel person. Alla kan ju bli frälsta, men han kommer aldrig bli kristen. Och sa Gud till mig, tyst, jag väljer vem jag vill, och det här är ett redskap i min hand. Dick med sin ganska turbulenta erfarenhet med 15 år på gatan och aldrig egentligen haft något liv av kärlek och omsorg. Men högt älskad av Jesus. Och Gud fick bryta ner mig, och Gud fick krossa mig, så att jag skulle förstå att hur mycket Gud älskar den människan. Och så fick man vara med på ett litet hörn och pekar på Kristi kärlek. Och han fick sitt liv förvandlat, som ni har hört och ni har sett honom i församlingen under en längre tid. Han fick bli döpt också förra året. Vår uppgift är aldrig att döma, utan vår uppgift är att älska människor till Jesus. Vår uppgift är att vi ska göra allt som är i vår makt så att människorna ska få möta på denna Jesus. Vi ska inte använda köttets gärningar utan andens frukter när vi träffar på dem. Nu vet du det, när man är i ledande ställning, så de flesta samtal man får, förutom av mina älskade ungdomsledare, så är det människor som klagar på saker och ting. Jag ska säga er ärligt, det är inte så jättemånga klagomål som har hjälpt mig varken växa till Gud eller få ännu fler människor in i Guds rike. Det är väldigt lätt hänt, jag kan ju säga det för jag får ju bort 2 veckor, att vi tappar fokus och vi ser på det här yttre. Vi ser på en sätt det här, på något sätt, ska jag säga, byggnaden som är fin, och vi ser på strukturen som också behövs vara fin ibland. Men det ska inte vara vårt fokus, utan vårt fokus, det ska vara på Jesus. Vad skulle Jesus göra om han var här idag? Ska han sitta här? Jag tror inte, utan han skulle säkert vara ute på stan och leta upp några folk som inte är här. Och då frågar man oss, borde vi vara här? Den diskussionen tar vi sedan någon annan gång. Jag tror eventuellt att han ska komma hit någon gång, hoppas jag. Jesus gör det. Men vår främsta uppgift i alla fall är att vi ska få ge varenda människa en chans till ett förvandlat liv. Om vi har fått möta Jesus, om vi har en evighet som väntar, om vi har fått möta den här kärleken som vi inte förtjänade, så är det också vår skyldighet, om vi tar sista bilden. Så kvinnorna frågar lite att hur kan jag få tag på den här frälsningen? Och då svarar Jesus att det är jag, den som talar med dig. När du har byggt en relation med människan, när du har blivit vän med henne, när du har lyckats skapa ett andligt intresse och fått mata in lite mera pilar hit och dit och överöst henne med kärlek, var väldigt frimodig att predika Jesus rakt in i hennes liv. För ni ska veta det, religionen frälsar inga människor, systemet frälsar inte och förvandlar inga människor. Det som förvandlar människor är när de böjer sig vid korset och bekänner Jesus som Herre. Så vi ska ha frimodiga, kära vänner, med att säga, hör du, hur är det med dig? Behöver du bli frälst? Vill du ta emot Jesus i ditt liv? Vill du få ditt liv förvandlat? Vill du uppleva någonting som går över ditt förstånd? Då behöver du Jesus. Och jag tycker ju äldre och lite gråa hår som man samlar på sig genom åren man blir, så ber jag till Gud, Herre, låt mig vara frimodig och ge Jesus. Låt mig förmedla de glada nyheterna, de bästa nyheterna, de enda nyheterna som kan hjälpa en andra människa. Det är Jesus. Och jag hoppas, kära vän och kära församling, att vi tillsammans kan bli en församling som vinner människor. För det vinns allt för lite människor i den här församlingen, i den här stan, till Guds rike. Vi tillsammans skulle kunna, tror jag, och jag får vara lite frimodig idag, vi tror vi skulle kunna vinna och göra ännu mer än vad vi gör. Om vi skulle förstå vad det handlar om. För det första, vi ska ha en vilja att göra det. Har vi en vilja, så bryr vi inte oss egentligen om det är obekvämt eller vi måste köra 200 mil någon gång för att hälsa på en broder som har det svårt. Har vi en vilja som säger, Jesus, jag vill inget annat än att min vän ska bli frälst. Det gör det inte så mycket om det är lite jobbigt emellanåt. För vi drivs av den här viljan som vi har. Sen om du använder lite vishet och skapar relation och lite frimodighet hit och dit, så tror jag faktiskt att du kan bli en god, och vi tillsammans, och jag vill bli ännu bättre och bra på det här, så kan vi tillsammans se att Guds rike exploderar. Jag har varit med på så många, jag har nog varit, som någon brukar säga, hundratals julottor, men i alla fall varit på hundratals bönemöten där vi ber att människor ska bli frälsta. Men kära vän, får jag vara riktig, en sista radikal minut med dig? Det var en som sa det räcker. Om du ber den bönen, så förväntar sig Gud att ditt liv ska motsvara den bönen. Om du ber att människor ska bli frälsta, så förväntar sig Gud att du ska leva ett liv som han kan använda att människor blir kristna. Annars är vi nästan lite hycklare, tycker jag. För att vi har olika gåvor och vissa av oss kan ha fysiska hinder. Men många av oss har ju inte de hindren i alla fall. Utan många av oss är lite fega, och jag är också feg och lite rädda. Vi är också rädda, men jag har glada nyheter. Det är jättebra att vara feg och rädd ibland. För då behöver vi ännu mer av Jesus. Då handlar det inte om oss, utan kraften vi får från himlen. Jag är fortfarande, som jag berättade i början, väldigt människoskygg ibland. Ibland vågar jag inte ens komma till Jakob West, för så många människor där när han bjuder mig på någon morgonkaffe. Men det är sant, utan att överdriva, fråga Julia, det är jättesvårt att komma in en grupp med människor. Men ändå så kan man predika Jesus lite här och lite där. Varför det? Jo, för det handlar inte om mig, utan det handlar om kraften som bor i mig. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda, som verkar genom oss. Och vill du bli en själavinnare och vill du vara en som förvandlar den här världen, så det, som det står i apostlagärningarna, nu är de också här, de som vänder upp och ner på hela världen. Tänk om någon ska kunna säga det om oss. Nu har de också kommit hit till Vasa, de som vänder upp och ner på hela världen. Vill du bli en sån? Det är bara din vilja som står i vägen, om jag får vara riktigt ärlig med dig. Låt oss be till Jesus tillsammans.